Hej och välkommen till Flugfiskeradion, en podcast av flugfiskare för flugfiskare. Jag heter Jesper Hultqvist och detta är avsnitt 33. Idag ska vi tala om skjutklumpar, skjutlinor, shooting heads. Kärt barn har många namn. Och killen som ska lära oss mer i ämnet är ingen mindre än flugfiskeinstruktören och utrustningsutvecklaren Mattias Drugge. Välkommen till Flugfiskeradion, Mattias Drugge.
Ja, tack så mycket.
Idag ska vi prata om skjutklumpar, skjutlinor och vad det är för någonting. Men jag tänkte börja med min standardfråga, den är ställd till alla. Hur började du flugfiska egentligen?
Ja, jag har ju varit fiskare sedan innan jag själv minns det. Det finns en bild när jag är med min morfar. Han tog med mig, själv var han isnät. Inte för försörjning på det viset, men de åt fisk i hushållet. Och det var en del av kosthållningen helt enkelt. Och för att få tyst på en sån här 2,5-3-årig unge så högg han, eller bilade upp hål i isen, så satt jag och pimpla, och det är väl, jag kommer inte ens ihåg det, men det är nog första gången jag höll ett spö, säkert det var någon med morfar. Och på den vägen är det, jag har verkligen fiskat allt i min dag. Trolling har jag ju provat och sådär, och haft fiske också, men ingenting jag egentligen har fastnat för så. Lite beroende på var jag bor och andra saker. Men flugfisket kom väl in kanske redan som 8-9-åring. Alltså jag fick ett flugspö på den tiden. En sån här gammal slakmotor, glasfiberspö. Men sen saknade det lina länge. Men jag var verkligen allätare. Jag läste det som gick att läsa i fiskepressen och så där och provade på. Men det var ju kanske egentligen först efter lumpen som jag gjorde på jägarskolan i Kiruna som det här suget efter flugfisket verkligen väcktes. Att vi vistades ju av förklarliga skäl mycket i fjällmiljö, och då väcktes den här drömmen om att flugfiska i en större utsträckning så att säga. Och sen så har jag successivt växlat in på det medan jag fiskat massa andra saker vid sidan av också. Men nu är det nästan bara flugfiske faktiskt.
Du lever ju på fiske. När kom brytpunkten där? Liksom, när blev du proffs?
Ja, det är över 10 år sedan. Det kanske, ja, nu är det 2013, så det är ungefär 12-13 år sedan som jag är egentligen utbildad formgivare och jobbat som art director och grafisk formgivare då på reklambyrån i Stockholm i många år. Innan det gick jag så att säga konstskola innan jag utbildade mig då på Beckman i Stockholm. Men fisket har alltid varit min sådär ventil för att komma ut. Jag är allmänt naturintresserad, om man nu kan vara det. Jag tror att det är något mycket djupare än intresse. Det är något snarare ett behov. Och då har jag alltid tyckt att det har varit roligt att ha någon mål och mening med att vara i naturen och sådär. Och då har fisket varit en sån naturlig del för mig. För en 12 år sedan någonting, ja, eller om det är 13 nu, jag är inte helt 100 på datumet, men då beslutade jag mig för att sluta och sitta på kontor och få ner saker och ge mig ut i naturen istället full tid. Det var egentligen så. Sen var det lite mer dramatiskt än vad det kanske låter, eftersom det är ett ganska stort steg att ta, men jag kände att jag var tvungen att försöka i alla fall.
Ja, och det verkar ju funka.
Ja, jag ska inte klaga på något sätt. Det har gått bra liksom. Man får göra andra prioriteringar i sitt liv om man vill jobba med sådana här saker. Om man kanske hade innan och så. Men det passar mig jättebra. En sak som jag kanske inte initialt trodde skulle vara så himla kul. Det var själva det här lärandet. Att lära andra att kasta. Som är en av mina liksom, huvudsysselsättningar. Det tycker jag är vansinnigt roligt. Och förmedla den här glädjen som man själv känner och få andra att känna den här glädjen i att vara ute med ett flugspö. Det är faktiskt magiskt på något sätt.
Jag förstår. Men idag tänkte jag prata med dig om skjutklumpar, Mattias. För mig är det ett begrepp som jag inte förstår mig så mycket på. Jag har ju köpt vanliga linor om man säger så, men det här med skjutklumpar är lite av ett mysterium för mig. Kan du berätta, vad är det för någonting?
Alltså, det är så här. Nu misstänker jag, Jesper, att du då är enhandsfiskare framför allt.
Ja.
Ja, och då säger du att du köper vanliga linor. Jag tänkte att vi ska reda ut det här lite. För att Det är rätt intressant egentligen att man har ju flugfiskat sen egentligen stenåldern, om man nu tittar på själva betet. Det var bara det att man hade benkrok som man satte fjädrar och andra saker på. Och fiska gädda med och ja, men kanske framförallt predatorfisk. Så själva betet som vi använder är ju inte speciellt nytt. Vi har bara lite trevligare krokar idag, eller framförallt slipper vi hacka fram dem själv. Men betet som sådant är ju väldigt likt. Och det här sättet vi kastar fluga på, det tvistas väl lite om vem som egentligen var först. Man metade ju väldigt mycket fluga i början, alltså typ bäckmetade, där man satte ner flugan på vattenytan med ett långt spö och en lina av hästtagel. Och tittar man i Japan så finns det ju också tekniker som troligen är tidigare än de här brittiska och skotska varianterna som vi hela tiden relaterar till. Så det är nog ganska svårt att säga liksom när det här startade. Men man har flugfiskat otroligt länge har man. Mm. Men de här sista kanske 20-25 åren så har ju utvecklingen gått otroligt snabbt. Så precis som med allting annat. Och då kanske det är lite svårt att hänga med. Och det finns en viss begreppsförvirring när det gäller det här med klumpar. Så jag vill bara fråga en motfråga då, Jesper. När du säger att du köper en vanlig lina, vad är det för något?
Ja, det är ju en lina på 27 meter som heter AFTM någonting.
Ja, men då har ju i regel den linan en utformning.
Ja, precis. Det finns en klump på det, inser jag också. Men jag är väl lite ute för på dem där man sätter en
jag fattar tur. Precis. Ja, men det börjar lite i det du säger nämligen. Så att om vi backar lite längre ändå. Tills när jag var yngre, då var det väldigt vanligt med DT-linor. Alltså det som kallas för double tapered line. Den är alltså helt level. Diametern på den linan är exakt likadan, utom i ändarna. Där man har en tapering, alltså en avsmalnande del i både fram- och bakände. Och det gör att i och med att linan ser likadan ut både bak och fram, man skiljer alltså inte på det, så går det helt enkelt att vända den. Och det var en DT-lina. DT-linan efterapar ju mångt och mycket silkelinorna som var föregångaren till de här PVC-plastlinorna vi använder idag fortfarande. Och det här är lite av en paradox hur det här fungerar. För att om du tänker dig då att du har en sån, du sa en uppgift, säg en 27-30 meter sa du att en vanlig fluglina var.
Ja.
Om du har en sån som är dubbeltaperad och så kastar du bara 5 meter av den, ett kort kast, då innebär ju det att varenda centimeter och millimeter av linan väger ju någonting.
Ja.
Och det du har utanför spötoppen framförallt ska ju belasta spöt då för att det ska böja sig i kastet. Och fungera som din hävstång för att få ut linan och i slutändan då flugan. Kastar du 10 meter av den här DT-linan så innebär det att det är fler gram utanför toppen. Du är med på min idé där.
Oh ja.
Det här gjorde ju att flugkastet såg helt annorlunda ut på den tiden mot vad det borde göra idag. Men här menar jag att det råder lite mörk medeltid fortfarande. Att det är ganska oklart för många varför man gör olika saker under kastet och vad som egentligen händer. Jag tycker inte det är konstigt. Man lär sig ofta flugfiske genom att titta på någon annan eller lära av kanske någon äldre eller någon med mer erfarenhet. Det är ju så helt enkelt kunskap är sned på det absolut snabbaste sättet. Men det här sättet då att använda en DT-lina, det är inget fel idé. Det funkar ju, det är bara lite mer inexakt. Eftersom belastningen på hävstången, alltså spöt, blir olika beroende på hur långt du ska kasta. Som i sin tur då beror på hur mycket lina du har utanför spötoppen. Så under 70-talet framförallt så började man liksom laborera med de här VF-linorna som du relaterar till nu. Det här som idag egentligen är en vanlig enhandslina, det är en weight forward. Det har aldrig översatt till svenska, utan vi kallar det för VF. I England så vill man inte egentligen prata om VF-lina i någon utsträckning. Man pratar om belly på linan istället. Men det är exakt samma sak. Den här bellyn då, det avser det som jag kallar för kastvikt. Alltså den vikten som ska belasta spöt.
Ja, det är jag med på.
Så om man tar en sån här normal VF-lina så är oftast en sån kanske, låt oss säga 30 meter. Och ska vi ta någon slags standardlina så kanske den här kastvikten, alltså den tjocka delen på linan, är runt 10. Då är idén att den här 10 metrarna, de ska vara utanför spötoppen för att ge exakt rätt belastning på hävstången. Resten av linan skjuter ju vi. Alltså vi drar ut löslina i slingor och den fungerar då som broms. Den delen av linan som är tunn som kallas för running line eller shooting line. Det kan vi komma tillbaka lite till sen. Mm. Medan man tidigare helt enkelt stod och vevade ut linan meter för meter. Tills man hade den längden ute som man ville ha med vevlina då. Och sen släppte man ner den på vattnet. Den här utvecklingen då, VF-linan eller bellylinorna, den gjorde ju helt enkelt att det mer kom att likna belastningen på ett spinnspö. Alltså att belastningen är ganska konstant under kastet. Och sen är det egentligen mängden löslina du har på backen och din kastinsats som gör hur långt du ska kasta. Men framförallt det faktum att de här grammen som den här tjocka delen, alltså kastvikten på fluglinan, väger som är utanför spötoppen. Den är ju konstant. Och då belastas spöet exakt lika hela tiden. Oavsett om du kastar korta eller långa kast. Och det gör också att det blir mycket enklare att hitta det som kallas för timing i flugkastet. Och det här är egentligen hela idén för en klumplina. Klumplinan är egentligen som en VF-lina fast i två delar. Du köper bara kastvikten. Och sen så har du en egen running line. En sån här tunn del. Som du helt enkelt skarvar ihop. Med klumpen. Så att man skulle kunna enkelt säga att klumplinan är en VF-lina så att den, den går att ta isär.
Men om det som du förklarar låter ju väldigt vettigt. Varför då finns det fortfarande VF-linan? Varför kör vi då inte tvådelat till all typ av fiske så man kan förutse kastvikten bättre?
Ja, dels av tradition och sen finns det lite andra skäl. Rent fisketekniskt också. För många fiskare handlar det om, alltså det här är en sak som jag tycker är oerhört positiv. Och det här kommer med jämna mellanrum i fiskebranschen, om vi ska kalla det där, eller fiskeindustrin. Och det är helt enkelt att man blir kundtillvänjd. Jag menar att man faktiskt försöker förenkla för flugfiskarna. Och jag tycker att faktiskt att flugfiske delvis gränsar till fundamentalism och väldigt snobbism, vilket jag vänder mig emot. Därför att jag förstår inte hur ett verktyg ska kunna sätta någon prägel på vem man är eller inte är. Varför är det finare att fiska fluga än att fiska spinn? Jag ser det som om man går på jakt så kan man välja att jaga med hagel eller kula beroende på vilket vilt man jagar. Och man kan ha olika fina bössor beroende på ekonomi och ja, massa andra saker som man lägger in i det. Men just när det gäller flugfisket så har det varit lite snobbstämpel på. Och jag känner, det här är ju rent personligt nu, men att det har funnits nästan ett egenvärde i att snobba till det. Att man ska inte vara riktigt välkommen och det är lite fint och krångligt. Tack och lov så är de dagarna förbi. Och för att svara på din fråga där. Så är det så här, om vi tittar på fisketekniskt så är det nog så att många då som vill börja flugfiska, om de skulle köpa en kastvikt först då som är utformad på ett visst sätt och sen en running line och försöka skarva ihop det här, att sy ihop det då eller då med färdiga öglor sätta ihop det, så kanske det är lite för krångligt. Det andra är att de här öglorna som sitter på running lines och shooting lines idag kanske många anser som lite enerverande när de går in genom ringarna på spöet. Och är det så till exempel då att du fiskar kustfiske, där är väldigt, väldigt mycket en typ av sektorfiske där du alltså fiskar kanske i en solkäderform och fiskar av vissa vatten. Du kastar och sen fiskar du helt enkelt in flugan eller vid gäddfiske. Och du fiskar den hela vägen in till båten. Då vill man inte ha en skarv på linan för att den kanske häktar fast i snakeringarna eller öglorna på spöet då. Och för många finns det heller ingen anledning att byta den här kastvikten, utan man använder den som sitter på VF-linan så att säga. Det är färdigt och klart och så är det bara att tuta och köra och fiska, och det löser de fiskeproblem som eller utmaningar som uppstår vid det fiske jag bedriver. Så det är därför det fortfarande finns weight forward liner och klumpar. Det är helt enkelt olika verktyg för olika fisken, kan man säga.
Om du vänder på frågan, vilka fisken är en klump det bästa valet, om man säger så?
Jag tycker kanske framförallt ett fiske där du måste variera djup. Och förutsättningarna för att fånga fisken förändras hela tiden. Och då kan vi ta älvfiske till exempel. Och det gäller egentligen både enhands och tvåhands. Sen kan man väl säga att här, i perioder så har det ju faktiskt funnits en del enhandsklumpar, om vi säger så då. De här linorna nu vi pratar om, du säger ju skjutklumpar. I USA kallas den för shooting heads. Och i England så säger man ofta shooting heads också nu. Eller ST-linor, alltså shooting taper som amerikanerna säger. Fast ST står egentligen single taper, alltså enkel tapering. Till skillnad då från DP som är double taper. Men vi har ju valt i Sverige att, eller det har blivit ett slags slang där vi säger klumplinor.
Yeah.
Bara så att den här begreppsförvirringen eventuellt är utredd. De heter lite olika beroende på vad man är. Och Jesper, nu har jag glömt frågan. Nu var jag på något slags jätteutsvävning.
Ja, men det var intressant. Intressant. Vid vilka tillfällen är det då bäst att använda den typ av klump?
Ja, då jag tror att delvis svarade jag ju på det. Och det är ju just när du vill ändra djupet, kanske då framförallt som du fiskar på. Det fina med klumpen är ju att den kan ju ha olika densiteter. Alltså sjunkgrad. Men den kan också ha olika längd. Och det gör ju att säg att du fiskar ett vatten till exempel där det är väldigt jämnväxt. Du kan vada ut en liten bit men inte så mycket längre. Då är det ju ganska bra med en kort kattfisk därför att den tar mindre plats fysiskt mellan spötoppen och vattenytan vid ett då underhandskast till exempel. Medan fiskar du andra vatten så kanske du får plats med en längre kastvikt och då kan du byta till den helt enkelt. Vill du sedan ner i vattenlagren, här har du till exempel havsörensfiske på våren eller laxfiske tidigt på säsongen när du kanske vill bryta ytströmmen, ja, då kan du sätta på en kastvikt som är sjunkande helt enkelt i varierande grad beroende på var du tror att du ska finna fisken. Så det är ett väldigt, väldigt effektivt verktyg som snabbt gör att du kan förändra utrustningen. Går man tillbaka lite så var det ju oftast då att en laxfiskare till exempel, eller havsöringsfiskare då, hade med sig en rulle och så extra spolar med olika sjunklinor på. Eller att man hade helt enkelt ett par olika rullar med olika linor på för att kunna byta. Här låter man då running linen sitta på rullen och så byter man kastvikten som kan vara mellan kanske 9 och 12 meter någonting på två hand till exempel. Och det är väldigt snabbt gjort. Ett annat fiske som jag tycker det kan lämpa sig väl för, det är också kustfiske faktiskt. Där man vill variera då från intermediate kanske, om det blir mycket sjö, man behöver bryta vågorna eller bränningarna som kommer in mot stranden. Samma sak fiskar du älv efter vanlig brunöring och har för den delen så kanske vill byta till en annan densitet på linan helt enkelt. Eller vid regnbågsfiske också. Så att det är ett väldigt, väldigt effektivt verktyg är det.
Men för mig känns det mest som ett tvåhandsverktyg på något vis.
Det så? Ja, det har ju blivit det. Har det. Även om många då kanske som fiskar just lax och havsöring. Och det är väl kanske de som byter lina mest av förklarliga skäl. Därför att älven går upp och ner och fisken befinner sig på olika djup. Och får man den inte på det ena så måste man prova det andra. Medan den normala fiskaren kanske som fiskar då enhands faktiskt tycker att de kan lösa uppgiften med en lina som är hel helt enkelt och en VF-lina. Så att det som du säger, det är absolut vanligast vid tvåhandsfiske, visst är det så. Men det finns ingen anledning till att inte borde fungera väldigt, väldigt bra vid alla typer av fiske egentligen. Så det är egentligen bara ett verktyg som är väldigt, väldigt effektivt och enkelt att anpassa.
Finns det olika strömningar inom klumpgebitet i olika länder? Hur man jobbar med de här, hur det
bedrivs? Ja. Och det här är en sak som är ganska intressant. För att tittar vi på Norden så är det vi som fiskar med klumpar. I övriga världen så gör man inte det i samma utsträckning. Det är ganska nytt. Och det intressanta med det här är att med den här klumplinorna och moderna VF-linorna, om vi ska kalla det så, de tapperingar vi använder i Norden, så har det också utvecklats en kastteknik. För det här går väldigt mycket hand i hand, och det är det som kallas för Scandi Style, helt enkelt.
Och vad innebär det?
Scandi Style är egentligen ett vitt begrepp, och det ingår ganska mycket saker. Men det man kan säga är att det från början handlar om att kasta, att anpassa och maximera och optimera utrustningen för det vatten vi fiskar i. Så att du har rätt längd på kastvikt, du har rätt vikt på kastvikten så att säga i förhållande till spöt. Och det tillsammans med att göra en väldigt liten och ekonomisk kaströrelse gör att du helt enkelt använder minimalt med kraft själv, men att utrustningen får jobba mer istället. Så man kan ju säga att den här Scandi Stylen, den har ju kommit att uppskattas i andra delar av världen nu. Tar vi Storbritannien till exempel, så är klumplinor försvinnande litet där. Det börjar ju komma nu, medan vi har hållit på med det sedan kanske mitten av 80-talet här. Och egentligen de första klumplinorna som när de dök upp, det finns till och med nu minns inte jag exakt vilken det är, men någon engelsk bok där man helt enkelt skarvade cirkelliner och hade en tjockare längst fram och en tunnare längst bak. Och det är ju en VF-lina, och det är ju en typ av klump då, kan man ju säga, fast den är ihopsydd.
Om man då pratar om själva de tekniska benämningarna och sådär, hur väljer man en klump? De kallas ju inte AFCM, eller hur?
Ja, egentligen så gör de ju det, men om man tittar på det här AFCM-systemet så anser jag att det är väldigt, väldigt föråldrat och väldigt trubbigt. Så länge jag har verkat i branschen så har jag försökt lobba för att man ska grannmärka spöna. Och vissa gör ju det idag, vilket jag tycker är mycket, mycket bättre. För att precis som ett spinnspö så har flugspöet ett grannintervall där hävstången, själva klingan, jobbar allra, allra bäst. Men många av de här finare klumpspöna då, så är det helt enkelt så att grannintervallet är bara mycket, mycket mindre. Man kan ju säga lite slarvigt då att en sån här AFTM-klass, det är alltså 3 grams skillnad ungefär. Men jag menar att det är så pass uppluckrat och upphävt idag, så att det hade varit mycket, mycket bättre att grannväga allting. Att det står gram och grains på spöt, och att det står gram och grains på linorna, även på VF-linan. Så vet man vad kastvikten väger, själva den tjocka delen på en VF-lina, så är det mycket, mycket enklare för både oss som flugfiskare och konsumenter, men även för de som säljer utrustningen, och veta hur man ska passa ihop den. Medan det här AFTM-systemet, i mina ögon så hade det en relevans, men idag känns det mest förvirrande för många.
Ja, det är inte så många som följer det heller, känns det som. Det är mycket halva klasser och sånt där nu.
Ja, visst är det så. Då kan man ju fråga sig varför finns det. Från början togs det fram egentligen för att ha en standard. Därför att lintillverkarna var inte samma som spötillverkarna. Det var ju en väldigt god ambition att hitta en standard som alla kunde hålla sig efter. Nu har tiden sprungit förbi det här systemet. Och då är vi tillbaka lite på det här. Jag menar att flugfiske gränsar till fundamentalism till viss del och dumhet faktiskt. För att det hade varit mycket, mycket enklare om alla i branschen bara accepterade att men vi har ju gram, och kommer vi till ett annat land så kanske det är grains det mäts i. Men det är inte svårt att göra det här, och det skulle göra det oändligt mycket lättare för alla stackars butikinnehavare i världen som står och får gissa idag.
Hur gör man en bra gissning då idag om man ska, åka iväg och köpa en...
Ja, man kan ju, alltså ofta är det ju så här att företagen då, producenterna av utrustning, briefar ju butiken såklart och förklarar hur deras produkter ligger viktintervallmässigt och så vidare i förhållande till andra. Men ibland är det ju svårt, precis som du säger, att man kanske inte följer systemet exakt, eller att man har lite annan syn på hur systemet ser ut och så vidare och så vidare. Men butiksinnehavarna brukar som regel vara väldigt, väldigt duktiga på det här, eftersom de får information av tillverkarna. Men vad jag menar är att man ska inte behöva vara duktig och göra det digra forskningsarbetet på det sättet, utan det har varit mycket, mycket enklare att helt enkelt bara sätta gram på. Då står det ju uttryckligen vad som är vad som passar och inte. Och inte en liksom siffra, visserligen inte tagen ur luften, men nästan till känns det som. Bara för att det står en 5-6 på spöt. Ska jag välja en 5 eller en 6 då? Och då, det enda svaret jag har där, det är liksom att ja, det beror på. Och det är inget vidare.
Nej, det är inte så exakt.
Nej.
Men i praktiken då? Hur ska man gå tillväga för att chansa bäst då? Om man ska köpa en klump?
Jag tycker man ska fråga handlaren. Är man erfaren och har fiskat mycket, så brukar man veta ungefär vad som funkar till en spö. Ett annat sätt att göra det är faktiskt att besöka sort- och flugfiskemässor och demodagar. Och så ta med sig spö, om man nu har det. Och så faktiskt gå till den monten där man nu kan tänkas vara intresserad av en lina eller flera. Och så ta och prova dem. Det är det mässorna är till för. Och då får man ett väldigt bra svar. För nästa sak här, det är en sak att när jag då som utvecklare tittar på ett spö, så vet jag att vi kan till exempel ta en enhandsfemma. Då vet jag exakt i vilket gramintervall mitt spö som jag har tagit fram till marknaden så att säga fungerar allra bäst. Och där kan jag ge en rekommendation. Men sen kommer den personliga biten in. Vissa gillar ju att känna linan lite tydligare när de kastar. Alltså att spöet ska bocka lite mer. Medan andra kastar mycket mer på teknik och timing. Och då behöver man inte kanske känna linan lika tydligt. Och det är en ren smaksak. Därför är det svårt också att säga att nej, du har fel. Därför vad det står i pappren eller testresultaten eller min ambition är att ta fram ett spön, den är ju helt irrelevant egentligen för fiskaren som sådan. Han behöver ju en lina eller hon som känns bra och fungerar på den kastteknik han har så att säga. Så där kommer nästa parameter in. Så det är det som gör att det här inte är alldeles, alldeles enkelt.
Nej, det är väl det gamla vanliga när det gäller fiskutrustning, åtminstone flugfiske, att det är väldigt personligt.
Ja, det blir det. Och det är lite samma sak som med skidor eller med tennisrack eller vad det nu än är. Att det är svårt också, kanske som nybörjare, att känna någon jättestor skillnad. Men medan har man hållit på en stund så får man ju preferenser och känner att det här passar mig. Och nu pratar jag om egen sak, men jag har ju ganska många kurser varje år och har haft det i många år. Så det är ganska många tusen som jag har hjälpt förhoppningsvis till en bättre kastteknik. Och det intressanta är där att man faktiskt redan efter att ha så att säga kastat en dag på kurs kan känna lite skillnad på saker. Alla gör inte det direkt, för det tar lite olika tid att lära sig kasta också, men man ska våga lyssna på sig själv lite grann där också. Vet man att man har en hygglig kastteknik och så känner man på ett spö och en lina som man tycker känns väldigt bra, då är det bra.
Jag förstår.
Så att man ska inte lyssna så mycket på experterna heller, utan det är faktiskt så att det är personligt. Men jag vet att som nybörjare kan det vara lurigt att ha preferensen. Och då är det viktigt att få prova lite och framförallt kanske komma igång och börja fiska praktiskt och kasta en del. För sen kommer absolut den känslan.
Men nu när vi har pratat om klumpar en stund här, så får jag känslan av att du kanske tycker att fler borde använda klumpar till olika typer av flugfiske än vad som görs idag.
Ja, jag är ju sådär överhuvudtaget att jag tycker att bra verktyg är bra verktyg. Det spelar ingen roll vad jag sysslar med. Och man vill liksom inte gå ut oklädd. Jag har ju fiskat klump på en hand ganska mycket också och gjorde då mina egna skarvar mellan själva kastvikten och runninglinen. Och det tycker jag fungerade alldeles, alldeles utmärkt. Gör man dem väldigt fina och små då, så känner man inte av dem egentligen i någon stor utsträckning. Man fiskar, utan det känns som en VF-lina. Idag så har man försökt underlätta väldigt för konsumenten, vilket är jättebra, genom att göra fabriksgjorda ägglor. Och de blir bättre och bättre. Och idag menar jag att de är väldigt, väldigt fina. Men det går också om man är petnoga, så att säga, och enhandsfiskar och vill ha det här verkliga och minimalistiska skarven, så går det faktiskt att göra öglor som är otroligt tunna och fina och faktiskt är mindre i diameter än vad själva huvudlinan är. Så att jag ser inget hinder, utan ja, det är egentligen bara beroende på att, säg till exempel att du är fjällfiskare och ska bära med dig mat, utrustning, boende och fiskutrustning och annat för 2 veckors fiske i fjällen. Då tycker jag att klump borde vara helt fantastiskt. Just därför att du kan ha med dig lite olika densiteter, lite olika tapperingar och såna här saker på linan. Och så, de tar ju ingen plats att tala om du jämför med att ha med dig flera rullar och extra spolar. Så att, visst finns det utrymme för det här. Det gör det.
Det låter spännande, tycker jag. Jag får kolla det inför sommarens fjällfiske.
Ja.
Är det någon fråga som jag har glömt i ämnet som du vill puffa för?
Nej, men jag tänker på hur de uppstod, så att säga, eller utvecklingen fram till nu. Mm. Man kan väl säga så här att vi i Norden har väl varit åtminstone världsledande när det gäller det här med klumpar. Och det kommer ju med det här med Scandi Style och det. Och när det egentligen började, så tittar man längre tillbaka, så folk klippte DT-liner, alltså dubbeltaperade liner, och gjorde egna klumpar liksom i mitten på 80-talet. Sen har det här successivt växt fram till där det är idag. Det som är roligt, tycker jag, som instruktör och utvecklare, det är att vi har jobbat både med engelska företag, bland annat Hardy, och även Rio i USA. Rio gör flugliner då. Och se skillnaderna och hur det bara egentligen kanske de sista 10 åren har blivit väldigt surr om våran kunskapsnivå här i Norden. Och det är lite roligt, tycker jag. För att egentligen så är den här, alltså sättet vi kastar och fiskar på, det här Scandi Style och de linor vi använder, det är ju anpassat efter miljön och det fiske vi har i Norden. Alltså hur våra vatten ser ut och arterna vi fiskar efter. Sen har ju det visat sig då vara överföringsbart på andra platser på jorden. Och tittar man då till exempel en stil som är väldigt, väldigt lik, som många pratar om idag, Skagit, som är en kaststil som kommer från USA och Kanada. Så förstår ju de mycket väl vad vi håller på med här i Norden. Medan på brittiska öarna så är det inte alls samma sak. Där har man kanske fram till nu varit mer kallsinnig inför det här fenomenet. Så att det här är på stark frammarsch, helt klart.
Nu nämnde du Skagit, och det tyckte jag var intressant. Vad är då skillnaden mellan Skagit och den nordiska stilen?
Ja, det är egentligen väldigt, väldigt lika. Det är egentligen bara att man har kortat kastvikten och gjort den mer extrem för att kasta, från början faktiskt, kasta tunga sjunkspetsar med den. Sen har man då, för att kunna kasta de här tunga spetsarna och ofta stora flugorna då som följer med det här. Nu generaliserar jag lite, det skulle ta mycket längre tid att egentligen svara på det här. Uttämmande. Så har man också utvecklat vissa kast som då ska göra det enklare. Och bland annat ett av de kasten är ett kast som många gamla byskefiskare uppe i Västerbotten använder, nämligen byskelopen eller byskekastet. Det kallar man då i Kanada och USA för parrypoke, men det är exakt samma sak. Och det är rätt roligt att se att det faktiskt har uppstått på 2 ställen ganska samtidigt. Nu var faktiskt de här gamla byskefiskarna tidigare, eftersom Skagit inte ens existerade när de höll på. Men hur det också liksom har, det är inte så att det har spridit sig från byske, utan man har kommit på samma sak för helt enkelt få ut grejerna där det är riktigt trångt.
Okej. Okay. Så Skagit och teknikerna här, Scandi Style, de är syskon eller kusiner på något sätt?
Ja, absolut. Det finns en ömsesidig respekt mellan de här olika stilarna. För det vi egentligen vill, det är inte att snobba på något sätt, utan det handlar om att göra utrustning som är enklare att kasta med och enklare att fiska med. Och att det egentligen är sprunget ur fisket och inte liksom att då showa med snygga linbågar i någon utsträckning. Men det handlar verkligen om att kunna fiska i lite trånga och tuffa miljöer. Och de här älvarna till exempel, Gadget då, som är en älv just i USA. De är väldigt lika våra skogsälvar. Alltså det är ganska jämväxt och bökigt och vada och så här. Och en långlina då, som man säger, en sån här långdälje eller en DT-lina, det kommer man tyvärr inte så långt med i våra miljöer. Då får man välja vissa platser man kan få plats och fiska på grund av hur lång linan är, så att säga. Men att vi då har valt att göra de här klumparna lite kortare, helt enkelt för att kunna få plats och fiska plats där fisken är, istället för där det finns utrymme för att kasta.
Det låter som en bra lösning.
Ja, det känns så.
Pragmatiskt.
Ja.
Man måste fiska, det gäller bara se till att komma på ett sätt att göra det.
Ja, nej, men jag är verkligen en sån här tillskyndare av att göra saker och ting enkelt. Jag kan säga en rolig sak just när det gäller skadget, det är att jag har hållit på som sagt många, många år och jag fiskar ju väldigt mycket tvåhands själv. Och jag utbildar också elever på Älvdalens utbildningscentrum som ska bli fiskeguider och sådär. Mm. Och vi kan se liksom redan där när vi börjar med eleverna som aldrig har tagit i tvåhandsbö innan, hur väldigt, väldigt många av dem kastar otroligt bra efter ett par timmars träning. De är färdiga att fiska med skadget. Medan hade de fiskat traditionell stil då, spej eller scandistyle, så hade det tagit betydligt längre tid för dem att komma igång. Så det är också en jäkla härlig genväg till att komma ut till vattnet och faktiskt börja kunna fånga fisk och njuta av flugfiske. Och det tycker jag är jättebra. Alla trösklar som man kan bryta loss och ta bort för att få folk att känna att det här är roligt och intressant och att man faktiskt klarar av det. Det är ju helt fantastiskt. Så jag har ju blivit en väldigt sådär, eller väldigt, jag skulle säga att jag är en stor fan av hela skadjetekniken.
Mattias, om man vill få reda på mer om dig eller köpa dina tjänster eller så, var finns du på nätet?
Ja, då kan man gå in på min webbsida som är druggeflyfishing.com. Så hittar man lite om kursupplägg och annat.
Då får jag tacka dig så mycket för den här pratstunden och att du utbildade oss kring klumpar och annat.
Ja, tack själv Jette.
Tack för att du lyssnade. Glöm inte att besöka Flugfiskeradions Facebook-sida på facebook.com/flugfiskeradion. Tills vi hörs nästa gång önskar jag dig ett riktigt skitfiske. Musiken är gjord av Christy McLaren. Läs mer om henne på mediosmusicali.com.